Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej Jakob. Hej Hanna.
Hej Nia och hej Jakob. Ja, var ska vi börja då hörru?
Ja, men det har ju hänt något stort. Du har ju vunnit pris.
Ja, ska vi börja den änden att jag producerar en award-winning show.
Men jag vill faktiskt lite nyfiken, för jag är lite arg på dig för att jag får, alltså du är finkänslig va? Mm. För att du berättar ju ingenting om dig själv just nu.
Nej, men jag tycker att det är lite sekundärt.
Ja, men det är ju inte det för mig. Och då så, att få vinna pris och gå upp och fram till micken, ja. Det är väl en dröm som vi alla har.
Är det att gå fram till micken? Är det en dröm? Då säger jag bara, håll dig undan, kvinna, till mig själv. Alltså, ja, för er som inte hänger med så var jag ju på RIA-galan, då, en tv-gala som absolut ingen bryr sig om för man inte är i den här branschen. Då. Och då vann ju vårat program, Biancas talkshow, pris då, som årets program. Och då fick man gå upp på scen då, säga några välvalda ord. Och då var det Bianca, eller producenten, skulle prata. Nej, det var Hanna Persson som skulle ta micken. Och gratis bubbel innan, om jag säger så. Ganska packad.
Mm. Vad sa du då?
Ja, men jag vet inte vad jag sa. På alla pressbilder från den.
Jag vill tacka Bianca.
Ja. Men på alla pressbilder som jag ser därifrån så ser det ut som att jag står och sjunger. Alltså jag håller ut armarna och liksom, ja. Skriker.
Men jag, på riktigt så är det ju en dröm att få gå, alltså, gå upp, höra sitt namn, få gå upp och ta emot ett pris och säga några välvalda. Ja.
För mig är det i alla fall. Välvalda ord, det var väl det. De hade kunnat vara lite bättre valda, de där orden. Men det var skitkul. Sen så gav jag ju givetvis micken till Bianca. Men, och sen så tjottade vi och dansade hela natten. Och det är så kul för att nu är det ju måndag och jag är på redaktionen igen och du vet, alltid när man haft jobbfest och en rejäl fylla så kommer man ju tillbaka med lite med mussan i hand. Alltså att man går liksom lite. Jag märkte det också nu när vi kom på första halvtimmen är lite såhär, oj, kul i torsdags. Och sen när det har gått en halvtimme, då kommer historierna fram om varann. Vad är det som pågick? Och på alla bilder ser man också att det var helt tomt på dansgolvet. Alltså som min bild var ju att det var såhär, sån jävla fest. Men på varenda mingelbild ser man en galen kvinna tillsammans med 10 andra bara stå i en ring typ och alltså jag vet jag var mycket längs golvet liksom.
Åh, gud vad kul.
Ja, det var en riktigt rolig fest.
Men alltså är det lite, för jag tänker också att det behövs ju såna där grejer för att man ska bli ett bra team. Mm. Så är det ju. Ja. Är det lite extra god stämning nu också?
Ja, men nu är det ju så god stämning. Vi skrattar ju så att vi grinar åt det som... Alltså du vet, det är mycket såna interna saker då. Ja. Så det är väldigt bra att ha. Det är väldigt bra att ha en sån där rejäl fylla tillsammans på sitt jobb. Så länge inte gränser passeras. Alltså du vet, man vill inte ha så konferensknull. Otrohetsdrama.
Nej, men inte som när jag jobbar på ett företag. Liksom, efter varje julfest så var det typ så här... De här får aldrig komma igen.
Ja. Alltså, det här, i och för sig, det här snacket kanske pågår bakom min rygg om mig. Du vet ju hur jag är när jag är på riktigt på G.
Jajamän.
Jag beställde alltså in 12 tequila shots det första jag gjorde efter jag hade vunnit.
Oh,
inte
gus,
bara till mig då. Men,
ja. Jag håller på att svimma nu. Alltså tequila.
Men det är någon annan som också har fått ett pris.
Ja. Det är jag. Nu är bebisen här. Nu är Blanche här.
Vart är priset i detta nu? Beskriv.
I detta nu så är hon ute med Johan i vardagsrummet. Hon har ju inte kommit på att hon kan skrika än. Alltså hon är helt tyst. Alltså det är så skönt. Snälla
gode gud, låt hon aldrig hitta skrik.
Aldrig komma på. Jag vet. Låt hon aldrig komma på att det finns ett sätt att göra sin röst hörd.
Låt henne vara förtryckt när var hemskt. Men ja. Vad heter det? Jo, men för att hon de skriker väl... Jo, men Nisse skrek jävligt mycket från början. Usch, det var ju
ja, jag pratade ju med min syrra. Hon var här och hälsade på med sin tjej. Och då pratade de om liksom, sitt... Min syrra hade ju en mardrömsförlossning. Det var hemskt. Liksom, det var trauma för båda. Och sen, de var ju helt slut. Hon var ju gångsatt och det var ju jätteutdraget. Och sen när väl Helle kom ut... Nej, men då, de trodde ju att... Jag sa, ja, men nu sover vi väl då. Nej, men hon var ju liksom... vaken ett dygn och bara skrek. Så du vet, på BB-hotellet så var det liksom, kom det in så här, hur går det för er egentligen? Du vet, så här. Hur går det här inne då?
Oj!
Ja, oj, hur får ni sova någonting? Och man sitter helt stissig också när man är första. Gud, men
berätta allt från början. Jag vill veta, ni hade ju en tid för kejsarsnitt. Ta oss därifrån.
Dagen innan kejsarsnittet så ringer de och berättar vilken tid man ska infinna sig. Och då fick jag skulle vara där 11 på Danderyd. Och då vet man att man har liksom, då är man en av dem som ska gå ut senare. Mm. Och det är ju så speciellt att veta. Alltså allt är ju så lugnt. Mamma och pappa kom och tog flåren. Så hon var ju på jättebra humör för hon skulle få vara med dem. Mm. Vi packar väskan, du vet. Och bara, jaha, då åker vi då.
Och jag höll på att messa dig konstant och fråga, är du nervös? Och svaren jag fick var, nej!
Men vet du, jag är så luttrad med sjukhus. Alltså så här, jag är inte nervös.
Men det är så stor sak man ska, att ni åker dit utan bebis, går vi tillbaka med en bebis. Alltså ny
jag
person.
Vet, men det är ju för att jag är osmart. Mm. Så jag kan inte greppa det. Man sitter ju och säger det till det så här, oj, imorgon vid den här tiden, ja, då har vi en bebis. Och ja, så är det fortfarande blankt.
Ja, exakt så känner jag då. Men är det för att vi har väldigt lågt IQ? Alltså undrar folk som är högfungerade, då är de mycket mer ångestfyllda kanske. Eller alltså högfungerade, inte högt IQ
menar jag. Ja, men jag tror att det har med liksom någon små, alltså för du är så här, åh, är du inte nervös, hur känns det inför liksom snittet? Och jag är så här, jag har inte tänkt på det så mycket.
Eller så ja, är så, det bara att man, att du vet, du har ju varit med om det en gång förut liksom.
Ja.
Mm, och nu är det ännu bättre förutsättningar liksom.
Alltså, ja. Mm. Jag trodde ju att jag hade bättre förutsättningar. Mm. Men little did I know.
Mm. Vi ska ta oss igenom det också. Men då kommer ni dit 11 då, till Danderyd.
Vi kommer dit 11 till Danderyd. Och då är vi är på det som är typ, tror jag, specialistmödravården. När man också har planerat snitt. Mm. Så då ligger man liksom på den avdelningen. Och så kom en barnmorska och tog emot oss. Och sen fick vi vänta så jävla länge. För det var ju såklart, det var ju komplikationer den här dagen. Så jag och Johan satt ju bara stirra på varandra i ett rum. Mm. Alltså på riktigt i flera timmar. Och du är som är såhär, han kom igen! Då satt jag fortfarande med klä, alltså nej. Men alltså, alla är ju så gulliga och liksom alla de här medelålders barnmorskorna som har gjort det 100 gånger, du vet. Så det känns som att de snurrar bebisar som basketbollar på sina fingrar. Ja. Så känns det som.
Gärna två samtidigt.
Hallå, hallå! Och typ så här ska berätta hur man ska amma. Så det är bara... Oh.
Bara de inte dunkar dem.
Ja, kastar dem till varandra så här. Hey. Ja, men och så sen till slut så fick jag sätta på mig... Ja, men... sjukhuskläderna och sen så fick vi gå ner då dit.
Och då hade du inte ätit sen 19:30 dagen innan.
Jag hade inte ätit sen 19:30 och hade inte fått Nej, men jag var ju så hungrig så det enda jag kunde tänka på, jag kunde inte tänka på bebisen. Jag kunde bara tänka på vad jag skulle äta efteråt. Det var det enda jag låg och tänkte på.
Vad blev det då?
Jag ville äta hamburgare. Oh. Det var det enda jag tänkte på, hamburgare.
Oh.
Och sen så kommer man ner där man gör snittet och det är ju verkligen så här. Alltså det känns som att man typ tar en nummerlapp. Allt är så här rullande band. Man sitter på en stol i bås 1. Någon går och sätter en sån här infart i handen. Ja, snart kommer läkaren och frågar hur det är. Bam, 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 bam. Och alla är jättegulliga och jätteproffsiga. Och sen så är det dags att sätta ryggmärgsbedövningen. Mm. Och det tar så jävla lång tid. Och då börjar jag känna så här. För man ska sitta så här... Och kuta. Gör man samma sak när man ska sätta epidural?
Ja, för så ligger du ju ner oftast.
Alltså, ja, just det sidan. Såklart. Ja, men gud, när man har verkar kan man väl inte sitta så där i och för sig.
Nej.
Men då skulle man liksom vilja sitta och alltså de fick inte till det och du vet man alltså jag fick ingen luft så jag kände så här, nu håller jag på att svimma och så var jag inte hungrig alltså jag hade inte ätit och druckit. Och jag bara, du vet, jag bara kände att då började jag bli väldigt svag. Och de bara kämpa och klappa och de är så gulliga. Du är jätteduktig.
Grinade du eller var det liksom?
Ja, men nej, men alltså jag höll på att börja grina. För att jag kände, du vet, blev, det liksom, jag fick aldrig lägga mig ner. Det enda jag ville var att lägga mig ner på den här britsen. Men det liksom, det hände aldrig. Men sen till slut så satte de den. Och då blev jag jättedålig av... Undrar om det är blod, att det är någonting som kan liksom droppa om det liksom är blodtrycket eller någonting. Men alltså jag började kallsvettas, alltså jag mådde så illa och det bara flimmade. Alltså det kändes som jag skulle så här, ja men att jag skulle svimma. Och då så puttade de mig väl i en massa mediciner. Men det var liksom, då var det så mycket som hände samtidigt. Så en pratade med så här, känner du ner det här på magen? Och så känner man att någon håller på att rycka något i magen. Och så är det samtidigt någon som säger, hur mår du nu? Någon la någon våt trasa, jag fick syrgas. Mm. Och Johan satt på en stol och bara,
Hur gick det för han den här gången då?
Ja, nå, du, det gick inte så bra, jag ska berätta. Alltså så synd om Johan jämt.
Ja. Det är synd om och dig då... också i det här ska vi se. Kanske mer synd
Och de bara, åh gud vilket fint är så här. Och jag bara, men sen börjar jag höra när de börjar skära upp och så kommer de in till livmodern. Så är det typ så här, vad fan är det här? Alltså det är någonting som inte stämmer. Och de bara, hur ska vi göra det här? Och så börjar jag höra att bebisen skriker och då börjar jag alltså gråta så mycket. Mm. Jag blir så glad och känns att nu hon... Och då förstod jag att hon ligger ju fortfarande i magen när hon skriker. Oh. För de hade inte tagit upp henne än liksom.
Så tog man mer så här, stäng fönstret!
Ja, stäng fönstret, det är för ljust! Typ. Oh. Och då tar de upp henne och då hör jag henne inte någon mer.
Mm.
Och sen så bara kommer den här varma liksom klumpen och så lägger de henne på mig.
Mm.
Och hon, alltså du vet, jag förstår inte hur hon kan dofta gott från början. Mm. Men det, alltså det är så, men så är hon också helt blå.
Oh, nej.
Så de bara, vi kommer ta bort henne nu. Så pappan får välja med. Och sen är de borta typ i 25 minuter eller någonting. Nej. Och jag, alltså jag är helt, jo jag är helt borta. Och de säger så här, det är ingen fara typ. Och då tittar ena läkaren upp från skynket och bara din lim, alltså du har typ, din livmoder är helt trasig. Vi vet inte hur vi ska sy ihop den. Alltså det var inte exakt det hon sa, men det var
det,
det var det jag förstod. Att så här, det ser inte klokt ut där nere. Vi vet inte hur vi ska få ihop den här. Vi måste ringa efter liksom en second opinion. Och sen är man ju vaken. Men man har ju nog också fått något typ lugnande. För då sa de också till mig så här, du måste förbereda dig på att du kanske kommer bli sövd för att man alltså den räcker väl bara misslänge. De kan väl inte hålla på att operera med mig uppen hur länge som helst. Och då kommer jag ihåg när de sa det, jag bara, fy fan vad skönt att sova typ. Alltså det var det enda, jag bara söv bara ner mig. Jag var helt slut.
Det är ändå sjuk känsla då. Alltså man så här, den direkta känslan tänker man ju så här, när man hör det här att man skulle bara, hjälp, vad fan, alltså få någon slags panikkänsla, men ja, du kände bara
nej. Oh. Ja, men jag undrar, var det att de hade gett mig lugnande? För hur kan det vara att det är min
eller
spontanare?
Eller så är det så mycket endorfiner när hon hade varit på ditt bröst först, bebisen är här, nu är allt bra.
Ja, och alla sa att det var lugnt. Ja. Och de bara, du vet, det är ingen fara, du vet, det är många kejsarsnittsbarn som har svårt med syresättningen. Ja. Så jag, och jag kände mig så här, jag kände mig 100%
lugn. Ja, men det har man ju hört mycket om, att det är en av 10 som de här gör kejsarsnitt. Ja.
Precis.
Även om det är läskigt.
Ja, men det var ju läskigt för Johan. För att
ja, men, och för att han liksom kanske inte vet om det heller. Alltså.
Nej, men det var ju också att hon var ju helt blå. De fick ju inte igång syresättningen. Så det var ju liksom trycka på syrgas. Och sen så kom det ju liksom 4 läkare. Som sa att vi kommer nog behöva ta med dig och henne vidare. Och mamman kanske måste sövas.
Mm.
Och du vet, det enda Johan kunde tänka var ju såhär, nu dör den här bär. Alltså nu dör hon.
Mm.
Så han blev jätteskärrad. Jag känner inte av det där alls någonting.
Mm.
Och så, jag tror de höll på i 25 minuter. Mm. Och då till slut också fick de, precis när Johan fick liksom såhär, gå och lägg henne på mamman igen.
Mm.
För tydligen är också sådär, hud mot hud hjälper de också med att få igång liksom, alltså, ja men att de får vara nära mamman. Och då har de också precis lyckats sitta ihop mig på något jävla sätt då.
Mm.
För precis när Johan kom ut med Blanche, då kommer läkaren runt och säger till mig, ja, inga mer barn för er.
Mm.
Alltså inga fler graviditeter, det här det går typ, alltså jättekonstigt sagt. Så Johan bara, va? Typ så här, vad är det som har hänt?
Och då, Gud, vad var det för osmidig läkare?
Ja, men det var jättekonstigt, alltså det var jättemärkligt. Och jag vet inte om det var för att så här, vi måste säga det här på en gång bara, för att det är så pass kritiskt var det liksom. Och då tyckte jag så synd om läkaren, för jag tyckte att det var så otroligt plumpt. För har man precis fått upp ett barn på bröstet och jättelycklig, jag vet inte, är det då att man säger så här, vill höra, och du kommer aldrig mer kunna få egna barn.
Det är väldigt...
Men då vill jag trösta henne. Jag bara, men vi ska inte ha några fler barn, så du behöver inte oroa dig. Alltså jag ville liksom...
Så där blir det ju,
Man vill ju liksom rädda upp deras plumphet. Typ. Ja,
du ligger helt nyförlöst och en bebis som inte andas på ett tag. Då ska du då ta socialt ansvar mot läkaren. Kan
det var min plan var. Du behöver inte oroa dig för mig. Jag har det jag behöver. Hej då. Nej, men och då fick jag ju upp Blanche och allt var ju jättebra. Johan var jätteblek, jag var likblek. Blanche var inte blå längre.
Nej.
Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, jag kommer på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen. Och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här soft då,
heel och volume. Så att din och min finns ju då, soft och volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beautybags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beautybagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Och sen så rullades vi till uppvaket. Och det var jättemysigt då. Men då kom de och sa att ja, det är liksom första dygnen skulle vara väldigt så här kritiska. Så att jag inte fick röra på mig. För de var väl så rädda då att liksom det här som de hade sytt på innersta lagret vid livmodern, att det skulle gå upp.
Mm.
Så jag fick inte röra på mig.
Du fick ligga rakt upp och ner. Alltså.
Jag fick ligga rakt upp och ner. Typ.
Fick de tömma då med kateter eller?
Ja men Hanna, jag hade kateter i 2 dygn.
Åh, fy fan, det är så jävla jobbigt. Alltså,
ja. Jag vet. Det är vidrigt alltså. Det är att ligga still. För att, nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men då är vi på uppvaket och då känns det liksom så här, ja men ändå bra. Så här, jag har ju ont, men man får ju smärtstillande och bedövningen släpper som det ska. Och till slut så rullar de ju upp oss på vårt mysiga rum och allt är bara liksom, ja men Blanche börjar äta på en gång. Det gjorde ju inte Florens, vi höll på att truga som någon. Hon började liksom bajsa och kissa och allt bara.
Allt
liksom,
hon var jättebra med Blanche då.
Allt är jättebra med henne och har liksom fortsatt varit jättebra. Det, liksom, det flyter på helt sjukt.
Mm.
Men då kommer en barnmorska in till mig där på natten och så säger hon så här. Bara så du vet, du kommer ju inte få gå upp och gå.
Mm.
Och det kommer vara jättejobbigt antagligen. Alltså jag vill bara förbereda dig på att imorgon kommer kanske vara en jättetuff dag för dig. För du, magen kommer ju inte komma igång för att du inte är uppe och går. Mm. Och det blev ju så. Alltså dag 2. Alltså jag började få så fruktansvärt ont liksom i magen. Det var som att den bara sväljdes upp och att jag blev typ gravid igen. Och det är att tarmarna är tydligen bedövade.
Mm.
Så gaser bara samlas där. Och man vet ju inte hur man trycker ut dem. Och jag får inte röra mig. Så jag får inte
ens trycka
magen
på? Alltså får man känna sig fisnödig?
Nej.
Alltså
och det trycker ju mot ärret och liksom det som är opererat. Och det här blev ju bara värre och värre. Och jag tror att det blev en sån otrolig... Alltså det är också så här, ja men jag fick som flashback från när jag var sjuk, tror jag.
Mm.
Jag liksom tappade att Blanche låg liksom i babynästet och så Johan sover och så hör jag på en gång att hon vill äta. Men Johan är ju så utmattad.
Mm.
Så att han hör inte när jag ropar på honom att så här, nu måste du mata Blanche, för han är ju helt slut. Och det där var liksom så många gånger det var så där när jag var sjuk förra gången. Att jag var inte så pass mobil att jag kunde liksom, jag kunde inte hjälpa, liksom göra det jag ville.
Mm.
Och det så, alltså du, ja, den där, du vet, det vart bara...
Men så är det en maktlös liksom, här ligger lilla bebisen och du vill göra allt för bebisen och så kan man
så kan man inte. Och så då blev det liksom jätte, ja men... Ja, jag tror att det där är nog en av mina liksom största trauman från den tiden. Att inte riktigt kunna göra det man vill med bebisen.
Mm.
Och så då var det bara att jag slängdes tillbaks till det där. Och så var jag jätteledsen.
Mm.
Och så tog det över. Och så fick jag vara ondare och ondare. Och jag visste inte hur jag skulle, liksom, jag visste inte hur jag skulle göra.
Mm.
Jag fick ju morfin och morfinliknande och så. Men det hjälpte ju inte mot att, alltså det onda som jag hade.
Mm.
Och så var det så, alltså det var så hemskt, men du vet, då ligger jag uppe på natten och så scrollar jag. Och så såg jag att, vad heter det, Elin Kjos hade dött.
Mm.
Och så var det så, alltså det är så orättvist.
Mm.
Och så fick jag ändå så här, det var det som att jag kom tillbaka till liksom verkligheten. Att jag ändå var så här, men vänta nu, det här
det var som att jag kom tillbaka till kroppen nästan. Jag bara, men vänta, jag är ju inte här. Mm. Och jag har gjort det här förut. Mm. Och vad kan jag, alltså du vet såhär, det är nästan som att säga, du vet en sak, det är ett privilegium att få ligga här och ändå ha ont. Mm. Alltså det, så kände jag helt plötsligt. Och så ringde jag på barnmorskan och så sa jag såhär, jag måste få ställa mig upp. Och jag vill, alltså så fort, och såhär, får jag göra det? Mm. Och då sa hon så, ah, men nu gör vi en såhär stabiliseringsförsök. Och så liksom fick jag komma upp ur sängen och så gick jag runt, hasade mig runt hela natten där. Liksom försiktigt, för så såg jag Johan och Blanche och så tänkte jag, nej men nu ska jag gå runt här så att liksom allting kommer igång typ. Mm. Och det blev ju så otroligt mycket bättre efter jag fick liksom komma upp. Och sen så fick jag ju dra kateten då efter så här 2 dagar. Mm. Och få börja gå på toaletten och inte så här trassla in sig in och slangar. Och det var så liksom skönt. Men det är ju fortfarande, jag hade ju ett väldigt enkelt kejsarsnitt förra gången. Mm. Den här gången, alltså jag kan inte säga att det har varit liksom enkelt. Jag är fortfarande jätte, alltså jag har haft jätteont. Jag måste vara jätteförsiktig. Mm. Och framförallt att ha ett till barn hemma sen när man kommer hem, som man liksom har lite dåligt samvete för också. Men även fast man vet att man inte kan göra saker jättesnabbt, så vill man ju göra det för deras skull. Mm. Så att det är liksom inte, det är inte kanon, men det har i alla fall vänt.
Ja, du kan gå på toaletten och sådär, eller?
Ja, precis. Mm. Exakt.
Toalettrapporter.
Toaletten, men jag skickade ju en toalett. Jag skickade några
till honom. Jag fick säga hand. Det i podden. Det fick ju en toalettrapport.
Jag har fått toalettrapporter. Åh, för fan, vad hemskt. Oh. Men det var nog, alltså det är så, återigen så blir man så rörd när man sitter där, eller när man är på BB och så ser man alla de här mammorna i rullstolar, på sittkuddar med rullatorer. Det är ju, förutom det här fysiska som vi går igenom, så är det ju också så här, det är, alltså, det är så mycket känslor. Mm. Och jag är så här, vad duktig vi är. Och man får typ inte höra att man är så duktig. Mm. Alltså på, kanske på barnmorskorna.
Ja, det är väl där och då. Ja, men det är
inte så att i det stora hela så får man liksom inte höra så mycket, tycker jag. För man kämpar ju verkligen.
Jag tyckte det var som chock bara när man blev gravid. Och bara, men gud, jag borde få betalt för att gå runt med det här. Alltså att föra mänskligheten framåt. Nu är det inte bara bra att göra det då kanske. Men alltså jag tänker på klimat och skit. Men att, att man borde, alltså min första känsla var verkligen, varför har ingen sagt, varför, alltså man ser ju också kvinnor på ett helt annat sätt.
Ja.
Så, ja, du har fått barn och du har gjort det, du har varit på BB. Och gud, just den här kompisen som berättade att det var så här traumatiskt hennes förlossning, som jag var liksom, hade någon attityd om, alla föder ju barn. Det är det mest naturliga världen. Och så när man själv har varit i det där, då får man ju det där uppvaknandet och bara, jävlar vad duktiga vi är. Och i det tysta liksom.
I det tysta. Och jag, alltså det var, hur ska jag säga? Det första när man kliver in på liksom Danderyd, står det så här, vi är ett så här amningsvänligt sjukhus, står det. Och det var ju så tydligt i mina journaler att så här, den här personen ska absolut inte amma. Ni ska inte säga något om amning. Så det var ju, alla var ju väldigt insatta i det där. Ja. Men Johan sa det liksom, att där man gick och hämtade ersättning är ju liksom stora lappar. Ersättning ersätter inte amning och närhet. Alltså, jo, och jag, när jag liksom såg alla de här mammorna som gick in och ut som kämpade med amningen. Alltså, alltså det jobbet som är med att komma igång med amning, som inte ens jag behöver liksom, jag har fullt upp med min egen kropp att bara gå på toaletten och ta mig ur sängen. Och så tänker jag också det här stressen med att ge sitt barn mat. Var är medaljerna?
Ja.
Alltså det är sån press.
Men jag funderar också varför det är så där otroligt amnings... Ja, vi pratade om det förut. Men jag bara försöker tänka nu. För att det är väl, är det så att kvinnor idag föder barn och tänker att de inte ska amma? För är det så, finns det sån statistik? Det, alltså jag funderar. Ja, alltså jag bara nyfiken.
För jag undrar också det. För jag vet att jag har, alltså det är ytterst sällan jag hör någon som säger, jag vill inte amma.
Nej, jag vet inte. Jag vet, jag har en kompis då som är. Och det är ju en på många.
Ja.
Ja. Och jag funderar liksom om det där är någonting som hänger kvar från att... det var, fanns det liksom under 80-talet en stor trend av att inte amma, liksom att man gjorde något så här, nu måste svenska staten ta tag i det här typ. Alltså vad är, för känslan är ju att de där lapparna behövs väl inte, för att varenda kvinna går ju in med ångesten över att eventuellt inte kunna amma eller att eventuellt inte vilja amma. Alltså det enda man liksom tänker är ju att man ska amma, eftersom att det är bara ja. Så det är liksom.
Ja. För det man menar är, för mig är det inte där uppmuntran. Det är, nej, som en varningstriangel.
Ja,
och det man behöver är ju uppmuntran. Ja. Och att man är, som jag säger återigen, så här, att man är duktig.
Ja. Och lite mer neutralt kring det där. Jag vet inte, måste det vara så?
Jag tänker också, om det blir mer neutralt, får man färre som ammar då, undrar jag. Är det verkligen så?
Ja, precis. Är det på grund av de där lapparna som man känner att, okej, men då, eller på grund av liksom barnmorskor propagerande som gör att man faktiskt ammar? Eller är inte det bara någonting man gör då?
Och det tycker jag är så skönt. Det är att liksom den här upplevelsen att få barn igen.
Mm.
Alltså, wow, var mycket mer självsäker i alla fall, jag och Johan.
Mm.
Och jag var så här, jag hade med mig napp på BB och tryck in den, och så fort en barnmorska bara, så vet jag, har man napp, respektera det här beslutet typ. Alltså.
Vad sa de någonting om det eller?
Ja, men det var så kul, för då var det någon barnmorska som bara, gud, jag tycker, hon bara, det där bestämmer man själv. Jag är ingen fundamentalist, men det finns några här som är verkligen antinappar. Jag bara, okej.
Men de behövde du inte träffa på eller?
Nej. Men jag tror också det återigen, det var ju redan kanske när man, det kanske är annorlunda också när man då inte ska amma, då är det väl, har det väl med sugteknik att göra, och sånt där. Bla bla bla
bla bla bla bla. Men känner du så på riktigt att du känner dig mer självsäker i liksom besluten?
Oh, ja. Men alltså jätte, jag och Johan sa det så här, och nu har det ju gått väldigt så här, ja, men som till exempel matningen höll ju vi på mycket med Florens grejer, det bytte flaskor innan, hon åt ju jättelite. Men alltså nu går vi bara på känsla. Ja. Det är inte så att nu att vi tar så här timer eller någonting.
Gud,
vad alltså som, ja, vi håller på, alltså vi skrev ju in i de här apparna och sömnen. Alltså vi tar allt bara efter känsla och det är jättemysigt. Det är så jävla
inspirerande.
Och också att, jag menar, när man är två stycken nyblivna föräldrar så är man ju två nervrak. Nu är vi två som har ändå lite i liksom ryggen.
Mm.
Alltså Johan är ju själv så, det är så skönt att ha en partner också som lite mer så här känner att han klarar av liksom. Man, alltså, ja, det är en helt annan upplevelse för mig.
Hon är ju så himla fin. Jag har inte fått träffa Blanche än. Nu har det ju bara gått en.
Men du måste komma snart så du hinner se innan hon har blivit liksom. Den här första är ju helt sjuk när de är så här små. Hon är så liten, du kommer dö. Hon är så liten.
Ja, men jag såg ju när jag hade foten när jag hade lagt den bredvid en telefon. Du måste lägga ut det på Sörets Instagram. För jag visade den för Anton, både han och jag var så här, va? Alltså, vad är det så där små de är?
Men jag tycker också att det är så sjukt. För Nisse var ju ett stort barn.
Mm.
Men när jag träffade honom så var det ju typ så här, det här är det minsta barnet jag har sett.
Mm.
Alltså, man tycker ju det.
Ja, ja, ja.
Och då är ju det här, för vad vägde Nisse? 4,5?
4,4.
4,4. Det här, och hon 3,1.
Ja. Det här är liksom alltså, ett kilo mindre.
Drygt. och Nisse var väl så lång
56,
också?
56, ja.
Och jävlar, ja. Och nej, men jag minns ju när jag träffade honom. Man bara, det här är det minsta lilla bebisen som...
och nu har du liksom ett pyre, verkligen. Gud, nej, hon är
en näbbmus.
Hon är ju så fin. Och man säger ju ofta det om bebisen. Men alltså, jag vet du hur mycket jag grinar när du skickar första bilden? Jag satt ju också här på kontoret. Alltså, jag hade ju sagt till alla, det är också kul, jag skrev det först, att jag höll på att informera alla så här, nu ska ni snart föda, folk så här, vad mycket de brydde sig.
Titta upp.
Ja. Ingen förstår ju hur det är. Och sen så, när jag fick den där bilden, då alltså jag skrek och sen grät jag rakt ut och folk fick bara så här, hur är det bra? Jag bara, ja! Det var Men det var så stort. Man har ju väntat så länge. Jag tror också när man har poddat liksom, man har ju gått och amen, det är så kul att få fått vara så nära dig. Alltså, det är klart att man bryr sig lika, verkligen lika mycket om alla ens kompisars graviditeter och syskon eller vad det nu kan vara. Men jag tror också att med dig har det varit så himla, dels att man så här, visste inte om du kunde bli gravid. Du blev det mot alla odds, skulle det visa sig, eftersom att du hade en silkespapperlivmoder då. Och sen så vart det, så gick allting relativt bra då. Nu har jag fattat att det har varit skittufft och är väl fortfarande det. Men förstår du, hon är här och hon mår bra liksom. Och du är läker.
Och det är ju, det, så är det ju. Alltså det är ju blandade känslor, men alltså det är sån skillnad. Jag njuter så mycket av att hon är här på ett sätt som jag inte kunde göra förra gången. Alltså jag, du vet, jag kan ligga i timmar och bara titta på henne. Mm. Och nu när vi kom ju hem då sen,
du måste berätta hur det gick med Florens.
Nej men alltså,
hur var första mötet?
Nej men det var, vi bad mamma och pappa att ta med henne ut, så vi fick liksom komma in och lägga ner henne i babynästet, så hon fick liksom springa och möta henne själv. Jag ville liksom inte komma in genom dörren och med alla väskorna och så här. Så då kom hon in och bara kutade in och bara, var är hon typ så här? Var är min lilla syster? Och så sprang hon och du vet, tjöt av skratt. Och bara, hon är så gullig, hon är så gullig. Och pussade och försökte trycka in nappen, du vet, det första hon gjorde det. Slängde över, hade varit köpt, ja. Och slängde, hade köpt en nallebjörn. Och, alltså hon är så... Alltså, det är ju det absolut gulligaste att se hur stolt hon är.
Mm.
Och hur, för hon har haft, alltså, man märker att det har ju varit en otrolig förändring. Hon är jättejobbig med mig och Johan. Alltså jättetrotsig och ja, vi har haft så här, men, tuffa dagar. Mm. Och då blir det ju också så här... Florens är ju våran prio på dagen. För Blanche, alltså du vet, det är ju mata, hålla i. Alltså det är ju liksom en ego-grej. Medan Florens är så här, för mig är hon viktigast på ett sätt. Så, här. Så då blir lite Blanche här sekundär. För jag vill, du vet, jag hinner ju bara sätta mig ner, så behöver Florens mig. Eller sen så säger Florens, jag vill hålla i henne. Ja, då ska jag bulla upp det, så hon får hålla i henne. Och så hon håller i henne ungefär så en sekund.
Vad fan kan du ens röra det? Jag ser det bara gå böjd.
Nej,
men, nu.
Nej, ja men du, igår så grinade jag så mycket på kvällen. För jag sa det till Johan, det känns som jag håller på att misshandla min kropp. Ja, alltså du vet, alltså... Jag gör allt som jag inte ska göra.
Ja. Var med om en jättestor operation. Och, men hur ska man... Ja.
Ja, men hur gör man då när man har ett barn hemma som man vill liksom...
Nej, det går ju inte. Vad gör man? Men nu är hon på förskolan idag i alla fall.
Ja, för hon vill ju gå dit och berätta att hon hade fått... Att hon hade äntligen kommit.
Det är väl jättebra för henne att komma in i sina rutiner igen och sådär. Alltså.
Ja, men jag sa det till dem. Så ni märker att hon vill komma hem igen, så vill vi att hon ska vara hemma. Men... Hon var ju jätteglad att gå dit i morse i alla fall.
Mm.
Och det är det som är så bra. Man kan ju ta det lite som det kommer.
Mm.
Och det var ju så gulligt, för hon går ju på en liten förskola. Och de hade ju till och med smsat Johan och bara, hur har det gått? Och då hade ju Johan skickat bild. Och då hade de ju visat bild på samlingen på, på hennes lilla syster som hade kommit. Och så var hon, fick hon ju visa upp henne nu då. Och då så kom alla kompisarna och så sa Florence så här... Typ såhär, det här är min lilla syster och jag älskar henne. Och det är så, hon vet, alltså, och så hon kämpar ju på också då, så himla mycket med förändringen. Men hon vet att hon inte kan låta det liksom, hon är så pass stor, så hon vet att hon inte kan låta det gå ut över Blanche.
Nej.
Så med Blanche är hon bara så snäll och så hon jättejobbig med mig och Johan. Det är som det man ummar.
Ja.
För henne så mycket. Hon kämpar verkligen.
Det är ju så himla rörande när man ser att en sån liten kämpar. Ja. Alltså att hon, man märker att de har så mycket empati också. Att de kan förstå att man är snäll mot Blanche. Och allt det där med mot er är ju såklart. Man måste ju testa så att ni är kvar.
Ja, att vi är kvar.
Men jag tänker också att man, så här, att man får... Det där, jag tänker, Nisse är ju, det har vi pratat tusen gånger om, alltså att man, de är jobbiga perioder. Och då får man ju hela tiden bara, okej, vilken tur att du kan vara jobbig. Känner du trygg för att vara jobbig i det här då? Alltså i det här, alltså att du vågar vara jobbig med mig.
Verkligen. Men då, igår så hade vi liksom, ja men det var ändå en så här tuff dag med henne. Alltså det vet allt, det är så mycket utbrott från, ja det är hela tiden någonting. Mm. Och man vi är ju också, man, jag vet inte riktigt hur man ska göra, men man är ju såklart också extra snäll. Jag vill ju finnas där för henne och sitta och leka med henne. Men det blir ju aldrig tillräckligt.
Nej.
För till slut måste jag säga stopp, och när jag säger stopp då blir det liksom katastrof. Mm. Så jag vet inte, så här, man gör ju, jag tänker att man kanske skjuter sig själv lite i foten när man ger dem tid som man egentligen inte har.
Ja, verkligen.
Utan att det jag borde kanske mer fokusera på är ju att, alltså, det är en sån fin balans med att låta dem vara, att säga att de är stora och duktiga och att de får hjälpa ju till mycket, hämta nappen, ska hämta en blöja, och så är man så här, åh vad du är duktig, att hon är gullig med henne. Mm. Och att man uppmuntrar de beteendena samtidigt som att man måste ju också få vara liten. Och,
ja, men precis.
Alltså det är liksom både, det måste hela tiden vara en balans mellan det där. Och då känner jag så här, gud, jag kan inte hålla på att ge henne tid som kanske egentligen inte finns, utan jag måste kanske mer vara duktig på så här, uppmärksamma de bra sakerna hon gör. Och sen så får man kanske ta såna här, ja men, egen tid med henne. Sätta sig och läsa bara hon och jag en halvtimme. Eller, alltså, för att igår så grinade jag så mycket. För att jag hade så ont i hela kroppen. Och kände ändå som att jag hade typ världens mest missnöjda stora syster.
Mm.
Och kände som att jag begick våld mot mig själv.
Mm. Ja, men det är svårt. Alltså, där, det är det vi har pratat om mycket också. Så här, att göra tvärtom mot vad man känner. Alltså att, Du vill ju ge henne tid för att du har dåligt samvete, eller för att man liksom, det är en stor förändring man känner med henne, men det kanske inte, som du säger, det kanske inte alltid är det bästa jämt, alltså att man gör avkall på sig själv.
Nej, eller precis,
man säger, att man kan ju inte.
Man kan ju, det är ingenting jag kan hålla. Det är liksom inte, alltså det är inte, det funkar inte. Men då i alla fall så, och det här är liksom skillnaden från förra gången, men att då vet jag också att det är så lätt för mig att göra det där liksom på dagen, att fokusera på Florens. För jag vet att på natten så får jag vara i fred med Blanche. Mm. Och du vet att det är inget jobbigt ens att liksom vara uppe och mata på natten. För att såhär, jag njuter bara.
Mm.
Jag är så glad att allt gick bra och att, att jag fick ett till barn. Mm. Och att liksom att ha en bebis är, jag är så tacksam.
Mm. Och vi är många som är glada med dig, ska du veta. Och som längtar efter att få se fler bilder och klipp på den lilla.
Ja. Ja, jag vet, man är.
Och jag vill ju träffa henne så snart som möjligt. Men jag vill inte pressa er heller.
Men det är bara komma. Ni får komma när ni vill. Här är det så lugnt och mysigt.
Men du, jag måste bara få bort den värsta snorränderna på Nissa då.
Ja, och vad tror du det första Florens gjorde då? Slemhosta i ansikte på henne. Alltså.
RS, man är så rädd. Ja. Jag är så uppskrämd av att alla andra är så rädda. Så då blir jag också jätterädd. Men.
Ja, jag frågade faktiskt. Jag bara, hur rädd ska man vara? Men jag tycker att de sa, nu har det ju gått ner. Mm. Jag fick ju också något såklart på BB fick jag någon så här skrämselpapper. Men hon bara, nu det är på väg ner nu, så det är inte så illa som det kanske framstår på det här. För det var typ så här, gå inte ut utanför dörren, så känns.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då, men nu är det bara magen kvar, alltså förstår du, nu är det något kärl med magen, så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa, för det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna.
Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men det, ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma, Emma, Emma S. Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Men hur liksom är planen framåt nu då? Tror du liksom att när kommer du känna dig lite mer läkt? Vad finns det, vad säger prognosen liksom?
Prognosen, nu tycker jag att ändå så här prognosen, nu jag har ju räknat med att vara så här, ja men ingenting så här på typ så här 3 veckor, att nu ska jag bara vara hemma.
Och då är Johan också hemma eller?
Ja, Johan också hemma i 3 veckor. Och jag tror då att, alltså jag menar, du vet ju själv hur det var, man känner ju sig verkligen överkörd.
Mm.
Men sen bara på en vecka så kan det ju, så mycket har förändrats.
Ja,
det, i hur man mår fysiskt.
Ja, det var helt det är så sjukt.
Ja, men det är fan vad jobbigt det.
Ja, men jag minns också det där att man, men det där är väl skönt om att det är andra gången för att man förstår att inget är för evigt och så vidare. Men jag minns ju så här dag 4 hemma att man var bara så här, jaha okej. Då alltså, det fanns ingen rast eller ro i kroppen, att man var bara så nu ska det väl vara, nu är bebisen ute, hallå, nu ska jag väl vad är det här då? Liksom, jag kan inte fortfarande inte skita. Alltså vad är det som
nej. Du, det står två flaskor Plommon juice i. Nej, vad säger jag, Katrin Plommon juice.
Har du inte sån här mikrolax och sånt du kan bara...
Jag var så här, ska jag ta... Alltså,
men risken är att man sitter då bara som en fontän på toan. Liksom.
Oj. Men jag tycker alltid att det blir så här, att man får så här back, alltså bakslag. Alltså, för jag har ju en...
Bakslag, bokstavligen talat.
Ja, men äter mycket mediciner och opererat. Så det blir ju alltid, framförallt om man får morfin... preparat. Alltså du vet, magen bara stannar upp totalt.
Mm.
Men om man använder så här liksom laxerande så tycker jag att det blir så här, det bara går fram och tillbaka, typ förstoppning, laxerande, förstoppning, laxerande. Alltså det blir aldrig liksom normalläge.
Nej, jag fattar.
Så jag försöker liksom äta saker snarare som ska, men ja, magen, ja, det kommer väl bli en del toalettrapporter.
Mm. Men just det, jag har bara en fråga till. Om den här läkaren nu då, som sa sådär, ni kommer inte få några fler barn. Alltså, pratade du, sa du till någon barnmorska om det efteråt, eller?
Nej, men det var, alltså det här var så konstigt. För då kommer ju en annan läkare och besöker mig dagen efter. Och då är det lite så här, ja du vet ju att det var ju ganska mycket komplikationer under snittet. Jag bara, absolut. Så här, och du får ju, det är ju ett kritiska dygn så att det är därför du inte får gå upp och gå liksom.
Mm.
Jag bara, det vet jag. Hon bara, vad sa de mer till dig? Mm-hmm. Och jag bara, att det, liksom, det utesluter med fler graviditeter, menar du? Och hon bara, det var det jag menade. Så att det var liksom, det var liksom konstigt alltihop. Mm-hmm. Och hur ska jag säga, det är så sjukt nu med facit i hand hur det blev. För hon sa det att så här, om vi hade, de vet inte varför min livmoder såg ut så här.
Nej.
De tror att det kan ha att göra med cellgifterna. Att jag gjorde ju ett kejsarsnitt och sen så fortsatte jag ju mina cellgifter en vecka efter. Och det påverkar ju liksom läkning av sår och alltså allting, all läkning i kroppen. Det liksom stannar ju upp. Och att det kanske hade med det att göra. För jag kommer ihåg när jag fick så här cellgifter, jag hade inte så mycket avslag. Men varje gång jag var inne och fick liksom min kur, så började jag alltid störtblöda.
Mm.
Och det känns ju som att det är någonting som kanske öppnas upp då varje gång.
Alltså,
jag vet inte. För hon var så här, läkaren, på henne lät det som att din livmoder var i samma skick som en bondmora på 1800-talet som hade fött 37 barn.
Mm.
När de hade liksom öppnat upp, så var den så tunn. Så de såg, det enda de såg liksom Blanche bara ligga i hinsäcken.
Mm.
Så då sa hon så här, bara så du vet, du ska vara väldigt glad att du valde ett kejsarsnitt igen. För att din livmoder hade brustit ifall du hade gått igenom ett kryssningsarbete.
Mm, mm.
Och om vi hade vetat att din livmoder hade sett ut så här, då hade du aldrig liksom blivit rekommenderad att skaffa ett till barn.
Mm.
Så det var ju så tur att vi inte visste, för nu gick det ju bra. Ja. Och nu har jag ju min bebis, men det var ju så tur att vi inte visste det där innan.
Mm.
För då hade det det är så sjukt. Ja. Det är så sjukt. Så jag har ett till mirakelbarn.
Ja.
Jag har två mirakel.
Verkligen två mirakel. Alla barn är mirakel, men det här är fan
alla. Men mina extra.
Ja. Okej, men jag tänker bara så att den läkaren menade inte på att, för som vi var lite inne på, det var ju lite okänsligt sagt. Alltså, där och då.
Ja, och jag vet inte heller hur, men det tycker jag också var konstigt nu. Så här, vad sa de? Alltså, för då har de väl, det stod väl, nej, jag vet vad det var. Jag tror det var så här, det stod ju i journalen, för jag har ju läst igenom journalen. Mm. Och då stod det så här, vi har gett information om att inga fler graviditeter, eller så här, fler graviditeter är typ uteslutet eller så där.
Mm.
Och då ville de ju veta om jag hade varit vid mina sinnesfulla bruk, tror jag. Mm. Att jag hade uppfattat det. Alltså att de ville dubbelkolla, för de visste ju att de hade sagt det, men hon ville ju kolla. Och sen så här är det ju med läkare och alla inom vården, att folk är väl mer eller mindre bra på hur de levererar saker. Mm. Det var ju tur att det var jag då, som ville rädda upp för henne.
Ja. Och sen är det klart, ni hade ju faktiskt inte planerat för några fler barn, men jag menar...
Nej.
Hur känns det nu då? Är det liksom alltid, alltså, känns det sorgligt eller?
Ja, för nu är jag ju bebishög.
Mm.
Så att då när jag precis hade fått upp henne så var det ungefär som att ge mig 100 till.
Mm.
Och då så, alltså jag vet inte, känslan av att det är uteslutet är väldigt sorgligt. Men samtidigt så har vi ju sagt att för min kropps skull så är det ju liksom, två är väl helt otroligt att man har fått.
Mm.
Så att det är väl vad det är. Jag är tacksam bara för att det gick bra.
Det är vi alla.
Ja. Nej, det är helt annan upplevelse. Och sen så, nu är det ju fortfarande, hon har ju som sagt, hon har ju inte kommit på att hon kan skrika än, så att får väl höra.
När ska ni på återbesök då? Har ni varit en gång eller?
Ja, vi har varit en gång och allt såg så bra ut. Hon växer, hon äter så bra och det är så skönt.
Mm.
Det var så jobbigt förra gången.
Mm.
Som jag inte förstod att det var jobbigt. Men det var alltså, det där tog upp hela min tid också.
Mm.
Typ, hur mycket hon äter, 10 milliliter. Aha,
Ja, men gud, du vet ju bara... jag.
Ja.
Höll på.
Men, höll på, men det är ju så jobbigt. Och jag tänker, jag vet inte om det är för att... Jag vet, även fast det kanske inte hade varit så här enkelt, så tror jag att jag hade varit lite mer cool i det.
Och enkelt, så enkelt har du det inte och ändå kan du njuta. Alltså.
Ja, det är verkligen det jag vill säga också. Att så här, det är ju verkligen inte enkelt. Man har ju 1000 utmaningar. Mm. Utmaningar är att man har ont, får liksom, hur ska det här se ut med vardagen? Det är ju bara så här, ta sig utanför dörren när man är en till nu helt plötsligt. Det är ju lite av ett äventyr, utmaning. Mm. Men jag kan verkligen njuta av henne på ett sätt som jag inte jag kände så mycket med Florens, typ så här, jaha, vad nu då? Och så skulle jag alltid vidare. Jag skulle ju alltid in på sjukhuset. Jag skulle alltid, ja men det skulle vara alltid något som skulle göras. Och nu så vet jag så här, jag har bara oceaner av tid.
Mm.
Och det är vilket...
Och så blir det här att kanske påminnelsen också, att man ser sitt andra barn hela tiden. Alltså, så här stor är Florens nu. Hon var ju också så här liten. Att man blir ju också så här att det allt är ju så tillfälligt. Alltså det enda man kan göra är ju att njuta här och nu.
Det är verkligen, jag tror att det är det som är det största, att man så här... Det är här och nu hon är så här liten.
Mm.
Och sen så kommer nästa. Mm. Och det är så här. Jag hade satt och matade henne. Låg i sängen och matade henne. Och så kom Johan in. Han bara, är du ledsen? Jag bara, nej, jag är bara så glad. Jag är så glad bara. Och tacksam. Och så frågade han. Tycker du det känns liksom jobbigt att du inte fick det här med Florens? Men samtidigt är det så att. Florens lärde ju mig allt det här. Mm. Det var ju hon som lärde mig att bli mamma. Jag hade aldrig kunnat suttit så här om inte hon hade gått i bräschen.
Mm.
Det hade inte kunnat vara på något annat sätt. Så det går liksom inte att sörja det heller. Jag är bara så glad för det jag har. För så där är ju livet.
Mm.
Och det är ju inte, det är inte att få ett barn i sig som är egentligen, alltså kärleken till barnet. Det är inte det som är svårt. Det är allt annat i att vara människa som är svårt.
Mm.
Som gör att liksom moderskapet och föräldraskapet är en utmaning. Men just det här barnet och du i sig, det är ju inte det som är det svåra.
Nej.
Det är allt annat.
Mm. Precis, och allt annat. Det behöver inte vara så att det är saker som ska fixas. Eller att man ska, utan det är bara allt annat i liksom form av krav, press.
Press. Att man ska vara så duktig bara också. Jag har känt det flera gånger under den här att första liksom dagarna att så här, oj, nu gör jag saker utanför min, jag går förbi, alltså jag går över mig själv, eller så här, det, nu är jag inte snäll med mig själv typ.
Mm.
Man biter ihop medan man egentligen bara ska säga så här, låt mig bara ligga i den här sängen med den här bebisen.
Mm.
Ni får komma till mig, typ. Mm. Men det säger man inte.
Nej. Men du kanske kan öva på att säga det lite oftare nu då, framåt.
Ja.
Kommande 2 veckorna när jag är hemma tillsammans.
Precis, och det är ju så skönt att man har... Vi har ju ändå planerat för att det ska vara väldigt lugnt och så. Mm.
Ja. Men, tack hörni för att ni lyssnar på surret. Och tack Nia för att du ville dela med dig så fint
om det här. Nej, men jag ska bara säga tack alla som har hört. Och det är så många som har hört, och jag har inte hunnit svara såklart. Men det är så många som har hört av sig. De är så gulliga. Det känns som att man har så många vänner.
Mm. Alltså man skriver och peppat och grattat och sådär, eller?
Ja, verkligen. Så snälla.
Ja, vi hörs nästa vecka. Med nya rapporter, då kanske vi ses. Nu sitter vi på varsitt håll, men förhoppningsvis kanske
vi kan ses. Ja, men precis. Ja, får jag bara fråga, du ska ju åka till Åre i helgen.
Mm.
När kommer du hem igen?
Jag kommer hem på måndagen, tror jag. Eller söndagen.
Kanske vi kan få ihop en inspelning då?
På måndagen.
På måndagen?
Eventuellt. Vi håller på med lite logistik.
Ja,
diverse grejer. Men
jag förstår.
Det är inte intressant för er som
är off-bike.
Ja, hörni. Puss, puss, puss. Tack Nia och tack lyssnarna, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss och puss. Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.